Står i psalm 19, vers 9. Herrens forskrifter är rätte, det gläder hjärtat. Herrens bud är rent, det upplyser ögonen. Och så får vi sluta med sista versen, vers 15, som en bön för den här timmen, för min del och för allas vår del. Låt min muns ord och mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Herre, du min klippe och min igenlöser. Det är det vi får läsa om i den här boken. Var är klippan? Klippan Kristus. Honom läser vi om i Bibeln. Och det är han som är vår igenlöser. Han har betalat för oss med sitt blod. Och satt oss på en fast klippa, honom själv. Låt min muns ord och mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn. Himmelske far, vi lämnar oss i dina händer den här timmen. Vi ber om att din vilja kunde ske. Jag ber om tydlighet och om förstånd. Jag ber om att det som blir undervisat om här kunde få bli till hjälp för många. Och till att vi kunde få en rätt förståelse av detta med skriften. Amen. I första timmen så sa jag det att vi möter primärt tre huvudinvändningar mot sola scriptura. Det första är det att det är uhistoriskt att hävda sola scriptura. Det andra är att det är ubibelsk att hävda sola scriptura. Och för det tredje är det upraktiskt att hävda sola scriptura. Och så har vi nu sett lite grann på vad kyrkefäderna och de antignostiska fäderna menar om traditionen. De snackar om traditionen. De förhåller sig till traditionen. Men de definierade traditionen på en annan måte än vad man gör idag i romersk-katolska kyrkan. Traditionen för kyrkefäderna var en fälles betegnelse på all den lära, all den undervisning som Jesus gav till sina apostlar. Det var tradition. Och denna tradition blev nedskriven i Nya testamentets 27 skrifter. Så skrift och tradition var inte två forskjelliga ting, men det var samma sak. Traditionen blev skriftualiserad. Den blev bevarad. Och så var en sammanfattning av detta. Det blev formulerat i detta regula fide, trons regel. Och så blev det som en viktig nyckel också för att kunna veta hur ska vi tolka skriften. Hur ska vi få en rätt tolkning av det som står här? Jo, det är inte en pave, det är inte en biskop som ska säga hur vi ska göra det. Men det är trons regel. Alltså i grund och botten den apostoliska trosbekännelsen. Den låg i grund för att få en rätt förståelse av Bibeln. Lite längre fram på 300-talet så var det en som hette Kyrill. Eller ja, Kyrill från Jerusalem. Han levde alltså 315-384. Och det, jag har ett citat här och jag hittar inte det på norska, men jag läser det på engelska och så ska jag bara översätta huvudtingen här. Han skriver så här i sin undervisning: "For concerning the divine and holy mysteries of the faith, not even a casual statement must be delivered without the holy scriptures. Nor must we be drawn aside by mere plausibility and artifices of speech. Even to me, who tell you these things, give not absolute credence, unless thou receive the proof of the things which I announce from the divine scriptures. For this salvation, which we believe depends not on ingenious reasoning, but on demonstration of the holy scriptures." Alltså huvudpoängen här är att han säger att inte en eneste lära, ett eneste påstånd ska vi komma med utan att det kommer från skriften. Att det är skriften som ligger till grund för denna lära, denna tro. Inte ett eneste. Och så säger han, och inte ens jag, Kyrill av Jerusalem, som nu säger det här till er, att ni ska hålla er till skriften. Inte heller mitt ord ska ni ta för att vara, stå på, ha samma auktoritet som skriften? Så länge det jag säger inte stämmer överens med skriften. För om det jag säger stämmer överens med skriften, ja, då kan jag också ta emot mitt ord. Men bara för att jag är en ledare, jag tror att han var biskop, bara för att jag är en biskop, så ska han inte ta mitt ord. Så länge det inte stämmer överens med skriften. Och så slutar han med att säga att for this salvation which we believe depends not on ingenious reasoning but on demonstration of the holy scriptures. Han säger alltså, denna frälsen som vi tror på beror inte på genialt resonemang, hur vi snackar, hur vi lägger fram någonting, men det beror på att vi lägger fram, vi demonstrerar skrifterna. Så här ser vi de 300 första åren. Hurdan såg man på skriften? Detta är viktigt. Så om vi nu ska, jag gjorde lite sån, försökte visualisera det här lite grann i förhåll till katolsk tänkning. Så prövar vi på en visualisering också här. I förhåll till kyrkefäderna och de antignostiska fäderna. Hurdan såg de på förhållet mellan tradition, skrift och hurdan vi ska tolka skriften? På samma sätt som katolikerna så menade kyrkefäderna att Kristus, han var kilden. Han undervisade sina apostlar. De fick hans lära, hans undervisning. Och hela denna lära eller undervisning, det går under betegnelsen tradition. Och i början så var det en muntlig tradition. Ni ser megafonen där. Jag kan tänka att då är det, de proklamerar ut ett budskap. Eftervärt så blev detta skriftualiserat. Det blev nedskrivet. Det blev bevarat. Genom att det blev nedtecknat i skrifterna. I Nya Testamentets 27 skrifter. Och det var inte två förskilliga ting. Men den muntliga traditionen, det var det som blev nedskrivet. Så därför kan vi se att därför är det helt rejält att sätta ett likhetstegn. Som du ser. Muntlig tradition var detsamma som det som stod i skriften. Och så en sammanfattning av detta finner vi i regula fide. Ni ser den där la linealen eller målestocken som jag har visat där. Det var också en del av traditionen. En sammanfattning av apostlarnas lära av tradition. Och så, hur skulle man då förstå denna tradition? Hur skulle man förstå skrifterna? Jo, Ireneus och de antignostiska fäderna började tala om detta med regula fide. Man läste traditionen, eller man läste skriften och avgjorde vad som var rätt lära utifrån regula fide, trons regel. Och regula fide var ingenting annat än Bibeln själv. Det var ingenting annat som var i den här regeln som var utanför skriften, men det var tvärtom skriften som gav innehållet till trons regel. Vi går lite vidare och jag kan måste säga att det här kan vi då kalla för tradition 1. För här ser vi att traditionen spelar ju faktiskt en roll. Den har en funktion, traditionen. Vi kan liksom inte bara säga att vi ska inte ha någonting med tradition att göra. Men, och det ska jag också lägga till att när de läste Bibeln så läste de det med hjälp av regula fide, trons regel. Men de läste det också i fällskap. I församlingen, i kyrkan. Det var så, och det är kyrkofäderna tydliga på att du kan inte tänka att du ska gå iväg för dig själv och sitta ett kott och där ska du bara plocka vilka verser du vill från Bibeln och så göra din egen tolkning. Men Bibeln tolkade man utifrån regula fide i kyrkan, i församlingen, kollektivt. Det är viktigt. Så kan vi se vidare då, det som vi nu kan kalla för tradition 2, det som katolska kyrkan också hävdar idag. Det är först på 300-talet som vi finner de första exemplen på något som möjligens kan förstås som att skrift och tradition är två forskjelliga ting. Alltså man är inte alls säker på att det de skriver om faktiskt ska förstås som detta. Men i senare tid har man tolkat dessa utsagn som att de hävdade att skrift och tradition, det är två forskjelliga ting. Två forskjelliga måter som Gud uppenbarar sin vilja på. Och det är en som heter Basil den store och Augustinus kommer med någon sådana uttalelser. Men det är alltså på 300-talet. Och så är det inte förrän på 1100-talet, alltså egentligen fram till 1100-talet, så är det denna förståelse av tradition 1 som är den förståelse som dominerar tydligt och klart. På 1100-talet så begynner det att växa fram en teori som då bygger på att Guds uppenbaring, det finns och hämtar både i skrift och i tradition. Det är en teori som begynner att växa fram på 1100-talet. Och det är först på med William av Ockham, som är den första teologen som tydligt definierar en lära om att tro att skrift och tradition har forskjellig innehåll. Och så är det inte förrän på konciliet i Trient på 1500-talet som kommer som en, det här konciliet är en motreaktion till Martin Luthers reformation. Och det är först då som läran om att skrift och tradition har forskjellig innehåll och att det tillsammans är Guds ord, det är då det blir en officiell lära i katolska kyrkan på 1500-talet. Så om vi då bara ska konkludera i den här invändningen om att sola scriptura, det är uhistoriskt, så kan vi säga för det första, du finner inte begreppet sola scriptura i Ålkyrkan. Det begreppet finns där inte. Men Ålkyrkan hållt skriften för att vara Guds ord och den enaste auktoriteten. Så du finner ju principen av sola scriptura där. Men försöker du leta efter de latinska orden sola scriptura bland kyrkofäderna, då finner du inte. Men det finns under andra ord, andra betegnelser. Och Ålkyrkan tolket icke skriften individuellt. Det var inte så att Ålkyrkan uppförde folk till att sitta i sitt eget kott någonstans under en bru eller ute i örkenen. Och där skulle du på egen hand sitta och tolka skriften och säga detta är skriftens lära. Men tvärtom så var det i kyrkan, i församlingen, och man tolket och förstod skriften utifrån regula fide. Och när Martin Luther då myntar begreppet sola scriptura, så var det nettopp detta tradition 1 som han vidareförde. Det var den förståelsen av traditionen som han vidareförde. Så han gav egentligen bara detta ett annat namn. Han kallade detta som vi nu har sett i Ålkyrkan och som kyrkofäderna hävdet. Det gav han ett annat namn på. Men det var ingen forskel i innehåll i hans lära. Men han kallade det för sola scriptura. Och det var som en motreaktion mot dessa läror som hade börjat komma in i katolska kyrkan. När man sa att ja, men det finns också en tradition. Det finns ett innehåll i traditionen som vi inte kan finna i skriften. Och som då gav upphov till nya läror. Sola scriptura, tradition 1, kom i reaktion mot tradition 2. Det tänker jag är det, för min del i vart fall, när jag har sett på detta, så menar jag att detta är den viktigaste måten att svara på detta spörsmålet. Är sola scriptura uhistoriskt? Så är det denna resan. Att det som jag har sagt här. Var det någon spörsmål bara till det som är sagt här så långt? Regula fide är något som har på en måte i någon grad utvecklats, men vi kan säga att regula fide i stor grad handlar om den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska trosbekännelsen, som är en utveckling av vad är det Bibeln lär. Och det finner vi både i apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelsen. Då ska vi se lite grann på invändning nummer 2 om att det är ubibels. Och då kan jag bara säga att jag kommer inte att säga lika mycket om denna invändning som första invändningen. För jag menar att detta med historiciteten är en, faktiskt i detta spörsmål, kanske det absolut viktigaste. Det vi ska lägga märke till först, det är Jesu förhåll till skriften. När vi läser om Jesus och det han gjorde, hur han mötte människor, hur han mötte djävulen, så ser vi hans tydliga och nära förhåll till skriften. När Jesus blir frestad av djävulen rätt efter sin dop, som vi kan läsa om i Matteus, så ser vi gång på gång vad är det för vapen som Jesus brukar. Han hade kunnat bruka sig själv. Jag är Jesus. Jag är Guds son. Jag har all makt i himmelen och på jorden. Vik ifrån mig, Satan, kunde han sagt. Men gång på gång så refererar Jesus till skriften. Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet. Det är Jesu primära vapen mot djävulen. Vi kan slå upp Matteus kapitel 15 och så läsa vers 1-6. Då kom fariseere och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sa: "Varför bryter disciplinerna dina de gamles forskrifter? De vasker ju icke händerna när de håller måltid." Men han svarade dem och sa: "Och varför bryter så dere Guds bud på grund av deras egna forskrifter? För Gud har påbudt och sagt: hedra din far och din mor, och den som brukar vonor mot far eller mor skall visserligen dö. Men dere ser, där som någon säger till sin far eller mor: det du skulle ha haft av mig till hjälp skall vara en gave till templet, så tränger han slett icke och hedra sin far eller sin mor. Därmed har dere gjort Guds bud ugyldig på grund av deras egna forskrifter." Här ser vi alltså att Jesus tar upp spörsmålet om traditioner och påbud, forskrifter som fanns utanför Gamla testamentets 39 böcker och som fariseerna höll sig till. Och så säger Jesus: ni utraderar närmast det som står i Bibeln genom att ni har era egna forskrifter. Och så hänvisar han till att Guds bud säger detta, skriften säger detta. Så inte mänskliga traditioner och påbud, forskrifter, men Guds bud. Det är det som gäller. Det är det han hänvisar till. Och för det tredje så kan vi tänka på den händelsen när Jesus möter de två disciplerna som går på vägen från Jerusalem till Emmaus. De går och sörjer, de är ledsna. De trodde att Jesus var den som skulle komma, men han har blivit korsfäst. Och nu är det tredje dagen och så några kvinnor som gjort oss uppskakade för att säga att han har uppstått. Men det kan ju inte vara möjligt, det kan ju inte ha hänt. Och så går Jesus med dem och så står det om att han öppnade skrifterna för dem. Han förklarade skrifterna. Också där kunde ju Jesus ha hänvisat till sig själv och så bara sagt: hallå, titta, se på mig, det är ju jag. Här är jag, hoho. Och så kunde han lagt handen på deras ögon och så gjort så att de kunde se honom på ordentligt. Och så kunde han bara sagt: ja, men jag är här. Men vad är det han gör? Jo, han tar en lång runda genom hela Gamla testamentet, alla böckerna i Gamla testamentet, och visar vad som var sagt om honom i Gamla testamentet. Alltså det vi kan säga om Jesus, det är att han absolut lever i en tydlig sola scriptura tradition i förhållande till Gamla testamentet. Skriften, skriften, skriften. Men så kommer också Jesus med ett budskap som vi ser antydningar till i Gamla testamentet och som hela Gamla testamentet pekar fram emot och som blir tydligt i och med Jesus. För vad var det som var huvudbudskapet i Jesu förkynnelse? Jo, det var förkynnelsen om Guds rike. Och ser vi liksom större perspektiv på evangelierna så ser vi att det är nettopp detta som är det återkommande temat. Och tänk på många av Jesu lignelser. Så säger Jesus: Guds rike, eller himlens rike, är som. Och så kommer det. Så detta är huvudbudskapet. Och huvudgärningen som Jesus gör i förhållande till Guds rike, det är att han dör på korset. Därför att Guds rike, det är syndsförlåtelsens rike. Ett rike som du antingen kan stå inne i eller stå utanför. Och Guds rike, det är en skatt, eller som en dyrbar pärla. Och detta är Jesu budskap. Och detta vill han ska få nå ut i hela världen. Men Jesus, vad vi vet, skrev icke ett enaste ord. Han skrev icke ett enaste ord. Vad var det han brukte? Jo, Jesu medel för att nå ut med budskapet om Guds rike till hela världen, det var apostlarna. Det var medlet som Jesus brukte för att fler människor skulle få ta del av detta när han blev upptagen till himmelen på 40:e dagen. Apostlarna. Och därför måste vi se lite grann på vad var apostlarna? Vad gjorde apostlarna? Apostel betyder sändebud eller utsändning. Och vi finner en definition av vad en apostel, vem som kunde vara en Jesu apostel. Och det finner vi i Apostlarnas gärningar, kapitel 1. Där det står om att efter att Jesus blev upptagen till himmelen så måtte apostlarna välja en ny apostel. Med tanke på att Judas, han hade ju gått och tagit sitt eget liv efter att han hade förrått Jesus. Och så väljer de en ny apostel. Och i den här sammanhangen så finner vi definitionen av vem var en Jesu apostel. Därför bör en av de männen som följde med oss hela tiden mens Herren Jesus gick in och ut bland oss, lika för han blev döpt av Johannes till den dagen han blev tagit upp från oss. En av dessa männen bör samman med oss vara vittne om hans uppståndelse. Om vi börjar bakifrån, det var en som skulle vara ett vittne. Vem kan vara ett vittne? Jo, den som är ett öjevittne. Den som är ett örevittne, jag säger kanske inte det så ofta, snackar om örevittne. Men den som hade sett Jesus och den som hade hört allt det han förkynte, det var en apostel. Och utsänd av Gud, därför att aposteln gick inte i egen kraft eller hade fått ett liksom bara bestämt att jag ska vara en apostel. Jag har ju sett Jesus, men det var någon som också bara var aktivt utsänd av Jesus. Gå ut, och det kommer vi till nästa punkt här. Apostlarna förkynte budskapet från Jesus Kristus. För i kapitel 10, vers 16 i Lukas evangeliet så säger Jesus allt det som... Ja, vi ska ta oss upp det så jag inte citerar det fel. Lukas 10, vers 16. Den som hörer dere, hörer mig. Och den som förkastar dere, förkastar mig. Men den som förkastar mig, förkastar han som har sänt mig. Alltså, apostlarna var utsända av Jesus för att kunna säga samma sak som honom. Den som hör dere, hör mig. Apostlarna gick alltså inte i egen auktoritet, men fördi de var utsända av Jesus. Så kan vi också läsa om att Jesus den sista kvällen i lag med sina discipler så säger han att ni kan inte bära allt nu, ni kan inte förstå allt nu. Men jag ska sända er sannhetens ond. Och sannhetens ond ska föra er in i hela sannheten. Och jag menar, när vi läser evangelierna så kan vi ju vara ganska så eniga om det att det var ganska många saker som disciplerna hade svårt att förstå innan Jesus störde. Det står gång på gång, men de förstod inte. Och deras tankar och sinn och hjärta var liksom, det var stängt. De förstod verkligen inte. De syns att det Jesus snackade om, det var vanskligt. Och vi märker också många av de spörsmål som apostlarna ställde till Jesus den sista kvällen. Går liksom på, ja men vem ska få sitta på bredvid dig i himmelen liksom? Och de har liksom inte skönt. Men så är det tydligt och klart när Gud sänder sin ond på pinsedagen, så förstår de. Så får de del och på något sätt förstår allt det som Jesus hade sagt. Sannhetens ånd förer dem in i hela sannheten. Och då är det viktigt att lägga märke till att denna överleveringen, detta att sannhetens ånd skulle föra dem in i hela sannheten, det var inte någonting som skulle fortsätta genom historien, genom kyrkans tradition, att sannhetens ånd skulle ge dem insikt i fler och fler och fler sannheter. Men det var någonting som för apostlarnas del blev avslutet. Onden förde dem in i hela sannheten, och så var det punkt. Det kan vi se i Judas brev, och där är det bara ett enda kapitel. Vers 3. Dere kära, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Vi skal lese to verser til, men vi bare poengterer at det greske ord som er brukt for overgitt, det handler ikke om at det er et ord, någonting som fortsetter, som pågår, en overgivelse, en prosess. Men denne overgivelse, det er någonting som er avsluttet. Denne tron blev overlevert, og så var det ferdigt. For noen mennesker har sneket sig in, noen som denne dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og det fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, der kom det igjen, men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. Men altså vi ser i disse tre verser, så kommer det tydeligt fram at denne, det som sannhetens ånd skulle föra dem in i blev avslutet i och med apostlarna, öjevittnen. Och denna lära som apostlarna då hade fått ta emot, det var en lära som var tydligt definierad. Vi ska inte läsa det nu, men i Galaterbrevet 1 så står det om att om till och med en ängel från himmelen kommer ner och förkynner ett annat budskap. Det var också det vi läste om i Concordieformen, inledningen till Concordieformen. Om till och med en ängel kommer och förkynner ett främmande budskap, så ska han vara förbannad. Hur ska menigheten kunna veta att det är ett främmande budskap om de inte känner till läran? Jo, författaren Paulus förutsätter att församlingen i Galatien, de känner till apostlarnas lära. Det var inte en hemlig lära. Men de kände till det, och därför så kunde de också vara med och pröva. Här kommer det verka som att det är en ängel, eller någon som får ett syn av en ängel i himmelen som säger ett eller annat. Men så visste de vad apostlarnas lära var, och så kunde de avvisa denna lära. Alltså, apostlarnas lära var inte en hemlig lära, men någonting som församlingarna kände till. Efter att Peter har haft sin tale på pinsedagen, så står det om att det var många tusentals människor som blev döpt och som kom till tro på Jesus som sin frälsare. Och efterkant av det så läser vi om att de första kristna, de höll urockeligt fast vid apostlarnas lära. Det var inte så att det bara var lite viktigt för de kristna att hålla fast vid läran. Eller ja, vi kan väl se lite grann vad är det nu apostlarna säger, och så ska vi plocka fram lite forskjelliga andra saker. Men de höll urockelig. Jag menar, det fanns ingenting som kunde rubba deras fundament i att det är apostlarnas lära, det är där vi hämtar vår tro. Ingenting annat. Urockelig, det är ganska starkt ord. Jag vet inte om du brukar det ordet i ditt vokabular. Urockelig. Men det är i alla fall ett tydligt ord om att det var apostlarnas lära och ingenting annat. Och det sista som ska sägas då, och det blir som en naturlig konklusion, det är det som står i Efesierbrevet 2, vers 20. Dera är byggd upp på apostlarnas och profeternas grundvoll. Och hjörnestenen är Kristus Jesus själv. Så här har vi på en måte fått följa den apostoliska linjen i Nya Testamentet. Och därför så måste vi göra någon konklusioner i förhållande till detta med vad säger Bibeln om detta med sola scriptura. För det första, Jesus och disciplerna, de anerkände icke någon muntlig tradition från Gamla testamentet. Utan det var, de hänvisade till skriften gång på gång, det som är skrivet. Mänskliga förskrifter accepterar de inte. För det andra, Jesus som försynte Guds rike, han skrev ingenting, men han kallte apostlar. För det tredje, apostlarna, de var ju också Jesu discipler. Och det är ett ord som vi kanske brukar ofta i kristna sammanhang. Men det är inte alltid som vi är helt klara över betydelsen av det att vara discipel. Ett perspektiv i detta med att vara en discipel på Jesu tid var att du hade ett ansvar till att både bevara den lära som du hade fått från din lärare. Och du har ett ansvar för att vidareföra det. Så när Jesus då förmedlat sin undervisning om Guds rike till apostlarna, så visste de att våran huvuduppgave, det är inte bara att hänga lite grann med folk, bara snacka lite sån och där som det är nog möjligt att fortälla något. Men de hade en konkret uppgave. När Jesus kallade dem till discipler, så visste de, okej, då vet jag att jag har ett ansvar att denna lära som Jesus förkynte, jag har ett ansvar om att bevara den. Så att den blir intakt. Så att det inte snikas in falska läror. Och mitt ansvar är att vidareföra det. Men så måste vi lägga märke till det att formålet med Nya testamentet, det är faktiskt inte att hävda sola scriptura och visa att det bara är skriften. Formålet med Nya testamentet, det är att gänge apostlarnas lära. Vad var det Jesus förkynte? Vad var det Jesus gav till apostlarna? Jo, det är det vi läste om i Nya testamentet. Och det är också, det måste vara ärlig med att säga att ja, men när Nya testamentet skrevs, så var inte alla de 27 skrifterna samlade och definierat att det är dessa 27 skrifter som ska vara det Nya testamentet. Men poängen med det som vi läser i Nya testamentet, det är att detta är apostlarnas lära. Håll er rockelig fast till apostlarnas lära. Det är formålet. Samtidigt så måste det vara klart för oss att Nya testamentet skrevs i en sola scriptura-tradition. Från Gamla testamentet av. Det är bara Gamla testamentet, det som är skrevet, som vi ska hålla oss till. Och vi ser också på flera platser hur Nya testamentets skrifter ställs på lik linje med Gamla testamentet. I Andra Petrusbrevet 3, vers 15 och 16, så refererar Petrus till Paulus skrifter som att skrifterna, de här, de kan vara vanskliga att förstå. Men han likställer Paulus skrifter med Gamla testamentets skrifter. Och så kan vi också se när vi då läser Nya testamentets samlade vittnesbud, de forskjelliga ting som vi läser, forskjelliga verser, så kan vi se att här finns det också mycket som visar på att ja, men det är bara skriften. Och lite sånt på samma måte som i förhållande till läran om treenigheten. Du hittar ju inte ordet treenighet någonstans i Bibeln. Men när vi lägger ihop, vad är det samlade vittnesbudet i Bibeln, så ser vi att ja, men Gud är en. Men han är också tre. Tre personer, Fader, Son och Helligånd. En gudom, tre forskjelliga personer. De går inte att skilja åt. Men det är inte samma sak, men det är en Gud. Det ser vi i Bibelns vittnesbud. Och så kan vi också på samma måte se att vi kan inte plocka fram en vers från Nya testamentet. Och det är kanske ofta ett fel vi gör i möte med katoliker. Vi lyfter fram en vers och säger från Andra Timoteusbrevet 3:16. Hela skriften är inåndet av Gud. Och så vidare och så vidare. Så säger, ja, men se, sola scriptura. Ja, men är det den säger? Den versen säger att ja, men allt Guds ord som kommer från Gud, det är inåndet. Men det säger egentligen ingenting om vad är Guds ord. Eller man kanske hänvisar till det som står i uppenbaringen i slutet om att den som lägger till eller träcker ifrån någonting från denna skrift ska rammas av alla dessa plagor som är beskrivet i denna bok. Och så lyfter man fram det och säger att detta visar på sola scriptura. Ja, men om vi ska ta den versen på allvar så snackar den ju om uppenbaringen. Om den boken i sig. Att den som lägger till någonting till uppenbaringen eller träcker ifrån någonting, den ska drabbas av plagorna. Så det blir problematiskt att bara säga att jag ska plocka fram en vers i Nya Testamentet. För formålet är inte med Nya Testamentet att bevisa sola scriptura. Poängen med Nya Testamentet är att visa att vi ska hålla oss till apostlarnas lära. Det och hålla urockel fast vid det. Och då får vi igen ta ett steg tillbaka till den första invändningen. Det är uhistoriskt. Men så sa vi, då kan vi se utifrån historien. Dessa 27 skrifter, det var den tradition som apostlarna fick. Det som vi läser de 27 skrifterna, det är apostlarnas lära. Men vi ska inte göra det för lätt för oss. Vi ska inte bruka argument som slänga fram en bibelvers som inte egentligen har det som formål att säga att bevisa sola scriptura utifrån den måten. För formålet med Nya Testamentet är att visa, håll er till apostlarnas lära. Då ska vi bruka de sista minuterna på den sista invändningen. Alltså att det fungerar ju inte riktigt det här med sola scriptura. Ser det ju så otroligt många olika tolkningar, uppfattningar om hurdan vi ska förstå Bibeln. Och så menar man då att när man då har paven i den katolska kyrkan som autentiskt kan tolka skrifterna, så har man där en lärinstans som kan säga detta är den rätta tolkningen av skriften. Och så säger man, se på det där protestanter. Det funkar ju inte. Luther förkynte sola scriptura. Problemet idag är att många tror att Luther förkynte solo scriptura. Luther förkynte sola scriptura. Många tänker solo scriptura. Och vad är tanken då? Jo, tanken är det att för min del som kristen så är det nog för mig att jag har Bibeln och så har Gud gett mig den helige ande. Och så tränger jag varken en kyrka, en församling, ett fällskap. Jag tränger ingen trosbekännelser för att förstå skriften, för att tolka skriften. Men jag kan sätta mig ute i min hytta på fjället eller i ett kott eller vad jag nu vill vara. Och så ska jag helt och hållet själv få tolka och säga, vad är Bibelns lära? Och vad blir resultatet? Jo, resultatet är ju det att då får vi, okej, nu överdriver jag vet, men vi får nästan lika många tolkningar av Bibeln som vi har antalet personer som läser Bibeln. För att tänka att ja, men det är närmast jag som är herre över Bibeln. Jag kan få tolka Bibeln som jag vill. Det är det sola scriptura betyder. Men vad var det Luther? Ja, vi kan, här kommer en liten bild nu. Ja. Sola eller solo? De första kristna, de hade Bibeln som sitt enaste rättesnor. Men de första kristna tolkade Bibeln i fällskap. Och de gjorde det utifrån regula fide, alltså utifrån trons regel. Och det var denna princip som Luther vidareförde. Och när vi läser Nya Testamentet, när vi läser Bibeln, så ser vi gång på gång om att Nya Testamentets författare säger, överge inte dina sammankomster. Överge inte den kristna menigheten. Bibeln säger, dere är Kristi kropp eller lemmar på den samma kroppen. Kristus är hode. Och så är någon arm, någon är ben, någon är öje och så vidare. Och så kan vi inte säga till de andra legemsdelarna, jag tränger det icke. Men Nya Testamentets tydliga fokus är att vi tränger varandra, vi tränger fällskapet. Och också jag hänvisade i stad till, det var ett spörsmål här bara. Jag hänvisade till att de första kristna, de höll urockel fast vid apostlarnas lära. Och i den förbindelse så kommer det också, och de höll fast vid fällskapet, eller brödrafällskapet. Så Nya testamentet är inte särskilt individualistiskt. Sätt dig på ditt gott. Nej, kom till menigheten. Kom till fällskapet. Och så hör vi om de forskjelliga typer av nådegavorna. Många förkynnande nådegavor i menigheten. Så Luther, han förkynt inte solo skriptura, men sola. Och jag tror att när vi som kristna, vi ska få sitta i stillhet i vårt lönnkammer. Och vi ska få läsa Bibeln, grunden på Guds ord. Vi ska få med hjälp av åndens vägledning, onden som är i ordet, läsa Guds ord. Men när vi upplever att här är det nog en ny lära, något som på mått ett nytt lärosystem, så bör vi spöra oss, gå till menigheten och lyfta detta i menigheten. När jag läser detta så tänker jag så här. När vi läser det, ser det i förhållande till trosbekännelsen. Hvordan hänger detta upp? Hvordan ska vi förstå detta? Men inte tänka att jag isolerat sett ska vara herre över tolkningen av skriften. Och då blir också spörsmålet, vad med dig? Är du en sola scriptura eller en solo scriptura? För om du tänker att du ska sitta och definiera hur vi ska tolka Guds ord, så höll jag på att säga, så ska du få göra det, men då ska du inte hävda att du går under baneret sola scriptura och säga att du är vidare för den reformatoriska principen. Men då är det då kan vi säga tradition noll. Då finns det ingen tradition i det hela tatt. Så till sist kan vi säga det att spörsmålet om skrift och tradition, om sola scriptura, det är ett tema som vi inte ska göra för lätt. Vi ska ge allt för snabba svar. Därför att det är lite komplicerat. Och så kan vi också se att alla dessa invändningar som katolska kyrkan riktar mot vårt håll, så kan vi se att några av det så ligger en sanning. Men samtidigt så har vi goda svar och vet att det vi har här, det är apostlarnas lära. Och det ska vi hålla urockelig fast vid. Jag vill sluta med ett bibelvers. När vi nu har kunnat konstatera att detta är vårt rättesnor. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 8. Detta är apostlarnas urockeliga lära. Vers 8. Se till att ingen får fanget dere med visdomslära och tomt bedrag, efter människors traditioner, efter världens barnelärdom och icke efter Kristus. Ja, är det någon som har, eller ska du introducera? Ja, okej. Okay.
Tack ska du ha, Josef. Vi tar oss tid till 3-4 spörsmål. Och så må du gärna gå hvis du följer för att gå och bruka lönnkammertiden. Så, spörsmål till Josef.
Ja.
Du kan bruka lite av de samma argumenten. Men du sa att du snackade lite emot katolsk lära, men det är ju en som är lite sån att du kan bruka skriften med förnuften och med mänskliga erfarenheter. Mm. Jag känner det med tradition, men hur man vill på något sätt argumentera mot det då? För det är på något sätt helt riktigt det.
Nej, som du säger så tänker jag att mycket av argumentationen går nästan på detsamma. Vad är Nya testamentets formål? Jo, det formålet är att presentera apostlarnas lära. Vad ser vi av kyrkehistorien? Jo, att de 27 skrifterna är apostlarnas lära. Och hvordan tolkade de skriften? Var det med på måte massa erfaringar och upplevelser? Nej, deras principer, det var två principer i fällskapet i kyrken och utifrån regula fide. Jag tänker att vill vi vill vi ta vara på den traditionen som jag tror är en god tradition, som är en sund tradition, så tror jag att det är också det vi ska tänka. Och vi kan också med Google få hänvisa tillbaka till, ja, vad gjorde kyrkofäderna i förhåll till skriften. Sen är det inte allt som kyrkofäderna har sagt och gjort som är beundringsvärt eller rätt. Men de säger där själva, här är principen, skriften är den enaste autoriteten. Och vi förstår skriften med hjälp av skriften.
Jag bara för att gentas spörsmålet, det glömde jag för du startade. Att ja, i förhåll till, kan vi då andra invändningar än katolska invändningar, som för exempel, går det an att läsa Bibel i ljus av egna erfaringar? Det är ju på måte rätt till det som det sista du snackade om här med forskeln på solo och sola. Att självklart ska vi ju ha ett individuellt förhåll till Bibeln, alltså egen bruk med Bibeln, som handlar om min relationella tillnärmning till Gud när vi läser Bibeln. Men när det kommer till lära, då är det inte ett soloprojekt, men ett solaprojekt. Det är något vi måste göra i bibelgruppen och i menigheten. Nytt spörsmål? Ja. Så alltså vilar reformation på att Luther läste Bibeln.
Mm. Väldigt intressant perspektiv. Jag tänker att det är självfølgelig. Hade inte han haft ett solostudie så hade inte han kommit till de viktiga sakerna. Men det som jag vill poängtera här är att det Luther kommer med när han inför begreppet sola scriptura. Det är inte att han kommer med någonting nytt, men han pekar tillbaks, vad är det som har varit lärt? Hurdan har kyrkan förhållit sig till skriften? Hurdan har de första kristna förstått skriften? Hurdan har de tolkat skriften? Så på en måte så Luther kommer inte med någonting nytt, för nettopp en reformation, betydelsen av reformation, det är ju faktiskt att gå tillbaks till något upprinneligt. Inte en ny innovation, en ny uppdagelse, men det är snarare en genuppdagelse. Och jag menar att vi ska läsa mer i Bibeln för oss själva. Vi ska bruka ännu mer tid i vårt lönkammer. Det är absolut inte det att vara i lag med Jesus i Bibel och bön och höra hur den stämmer. Men det är nästan detta med när det är många forskjellige lärare, doktriner som poppar upp. Jag ska inte sitta på mitt böttekott och definiera nya lärare och nya doktriner. Det är inte rätta platsen att göra det på. Mm. Men väldigt, ja, det var ett bra spörsmål.
Det är ett spännande spörsmål också, för lite av grunden till att Luther uppdagade skriften på nytt var ju att den blev akkurat rätt före Luther, så var den tillgängliggjort på nytt med en ny översättelse till gresk med Erasmus, som gjorde att Luther kunde uppdage vad det egentligen skriften säger, och så startade denna processen. Så Luther var alldeles inte alene om att tolka och debattera vad är det nu den Bibeln säger. Så även om det är hans namn vi huskar på, så är det väldigt många andra bibelläsare från samma tid.
Man kan också säga att när vi ser min bok som ligger där framme, Konkordieboken eller Bekännelseskrifterna, som är en så här tjock bok, så är det inte skrifter som blivit producerade på egen hand, någon som har suttit för sig själv och skrivit. Men det är något som hela tiden varit uppe till offentlig samtal, offentlig debatt. Medan när Luther startar hela reformationen med att spika upp de 95 teserna, så är det nettopp att han offentliggör sina invändningar mot det som han menar är en praxis i katolsk kyrka som inte stämmer. Så han inviterar till fällskap, till debatt, till samtal. Hur ska vi förstå detta?